Tack så jättemycket Elin och David för att ni leder oss inför tronen med lovsång och genom lovsång. Jag vill ta några minuter och tala med dig kring bön. Jag satt som överskrift för den här dagen. Bön gör skillnad. Och för ett antal år sedan så skrev pastor Yonggi Cho från Sydkorea skrev en bok med överskriften Bön, nyckeln till väckelse. Och det är ju en utmärkt titel för den säger så mycket om just bön. Och jag vill tala med dig kring bön. För bön skapar förändring och bön skapar en skillnad runt omkring dig. Och inte minst i våra egna liv, i ditt liv så skapar bön skillnad och förändring. Jag vill läsa bönen Fader vår som Jesus lär oss eller lärjungarna att be i Matteus det 6:e kapitlet. Och jag tror vi får upp den på text här. Jag vill be den. Och då ber jag och ber tillsammans med mig. Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen. Så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi kommer att ha ett par veckors bönekvällar här i kyrkan. Och jag vill tala lite grann utifrån den här bönen Fader vår. Jag kommer tillbaka och förklara lite mer om bönen lite senare här. Men jag vill bara tala med dig en liten stund om den här bönen Fader vår som vi kan ta sats ifrån. Inte bara den här veckan som vi är tillsammans utan var du än befinner dig så kan du ta sats utifrån den här bönen som är mer utav en mall som Jesus har gett oss än någonting vi ska rabbla uppifrån och ner och framifrån och bak och så vidare. Utan den här bönen, den uttrycker först och främst en intim relation med Gud som våran far. Det är Jesus i utlärandet visar sina lärjungar hur de kan be. När de säger Fader vår, du som är i himmelen. Där du och jag får uttrycka och säga, du min pappa, du som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Det uttrycker en intim relation och det är så viktigt eftersom att det är i Guds närvaro som du upptäcker vem han är. Det är först när du och jag umgås med honom så vi faktiskt lär känna honom på djupet. Vi kan läsa mycket om Gud, vi kan ta in väldigt mycket information, vi kan liksom hämta in fakta. Men det är först när vi umgås med honom som vi faktiskt lär känna honom på djupet. Och vi får perspektiv också på livet runt omkring oss när vi speglar allt det som händer och jämför det med Gud som är våran far. Och vi ser att han är så mycket större än allt det vi kan se. Någon har sagt så här, du ska inte ha en stor tro på en liten Gud. Utan det räcker med en liten tro på en stor Gud. Och när du kommer till honom så märker du hur Gud faktiskt är. Och när vi kommer till honom så får vi smaka på Jesus. För Jesus och Fadern är ju ett. Och i den här bönen så nämns ju flera olika områden. Viljan, saker som vi får överlåta och överlämna till Gud. Ske din vilja, står det, eller i bönen. Och vi får överlåta våra planer åt Herren. och personliga aspirationer i motsats till en självcentrerad kultur där jag och mitt och det jag tycker är viktigast och jag måste höras och det är min åsikt och det är mitt liv och mitt hit och dit. Utan vi faktiskt får lägga över det till Gud och säga: Gud, ske din vilja. Är det fel att ha goda planer och ha framåtperspektiv? Nej, absolut inte. Du och jag behöver planera, du och jag behöver tänka framåt, du och jag behöver ha det på det sättet. Men det är viktigt att du och jag faktiskt ger Gud våra liv och låter honom styra våra steg. I Saltaren så står det så här: befall din väg åt Herren. Alltså, ge din väg åt Herren, så ska dina planer ha framgång. Han ska göra det. Som ge det till Gud. Gud, du kan planera allt möjligt, men säg: Herre, jag lägger inför dig, led mina steg. Och vidare så säger psalmisten så här: genom Herren blir en mans steg fasta. Och i att ge våran vilja till Gud och be ske din vilja, så ber vi också utifrån en längtan av att ske din vilja så som den sker i himmelen, så och på jorden. Gud, låt oss få se ditt rike ta plats med all kraft och närvaro. Manifestera din närvaro genom att du helar människor, upprättar människor, att du ger förlåtelse, att du sätter människor fria och att du förändrar situationer. Så kommer ditt rike, Herre. Och bönen fortsätter med att uttrycka också en bön över våra dagliga behov. Vårt dagliga bröd ge oss idag. Överlåtelse och bön om våra mest grundläggande behov. Det som vi behöver dag för dag. Mat, kläder och så vidare. Och vi har en mängd olika behov i våra liv. Och det som är så fantastiskt är att Gud faktiskt vet om det här innan du ens ber om det. Men han vill höra ditt hjärta inför honom. Han vill höra dig uttrycka ditt hjärtas önskan till honom. Och säga, komma till honom som hans älskade barn. När du får säga: Fader, det här är någonting som är ett behov i mitt liv. Ge mig det brödet som jag behöver idag. Och det är inget fel i att be Gud om saker. Han säger i sitt ord, Jesus säger det inte minst i Johannes evangeliet: be och ni ska få, för att er glädje ska bli fullkomlig. Och Gud har behag i att faktiskt uppfylla dina böner, att svara på dina böner. Den här bönen fortsätter att tala om relationer också. Där orden, vi möter de här orden: och förlåt oss våra skulder. Är du medveten om de gånger du har sårat andra eller brutit mot Gud, mot vår himmelske far? Och när bad du honom senast om förlåtelse? Det händer lite nu och då att du och jag, vi går över strecket så att säga, över gränsen, och vi gör saker som egentligen inte borde finnas där, och det smärtar i hjärtat. Men det bästa du och jag kan göra, det är faktiskt att vända oss till vår himmelske far och säga: Herre, förlåt mig min skuld. Herre, rena mig från det här. Och Gud, jag ber att du ska förlåta mig. Och så säger fortsatt i bönen där: på samma sätt som jag förlåter dem som står i skuld till mig. Och här är en sån här kontinuitet i relationen som är så viktig. Och varför är det viktigt? Jo, därför att i förlåtelse så finns det frihet. När du och jag lever i oförlåtelse, det är som att gå och bära på en tyngd som är helt onödig. En boja. Men när vi väljer att släppa den personen och förlåta, då blir vi också fria. Och ordet är så skarpt och tydligt lite tidigare i Matteus, där Jesus säger faktiskt att om inte vi förlåter andra människor, så kan inte vi själva bli förlåtna. Så det finns liksom en kontinuitet i detta, i förlåtelsen. Både för den som ber om förlåtelse om och också att lära sig att förlåta. Vidare fortsätter den här bönen om en bön i hjälp i kampen. Och kampen, den är dubbel. Den ena kampen är mot det som Bibeln kallar för köttet. Alltså de frestelserna som du och jag kan falla i. Och de kan vara av så olika art. Alltså det kan vara en sån variation på de frestelserna. Allt ifrån självupphöjelse till ekonomi. Eller ja, du får göra listan, det är nog enklast. Men det kan finnas så många saker som frestar oss. I bönen så har Jesus lärt oss att be: inled oss inte i frestelsen. Och läser jag i den portugisiska bibeln, då jag kan portugisiska, så läser man: låt oss inte falla i frestelse. Alltså, håll mig uppe, Gud. Hjälp mig så att jag står fast. Hjälp mig så att jag står kvar. Hjälp mig så att jag står upprätt. Tillåt mig inte att falla. Och det är en överlåtelse till Gud i den kampen också. Och så fortsätter bönen med att frälsa oss ifrån ondo. Det vill säga, det finns en inre kamp där du och jag kan falla för frestelser. Men det finns också en yttre kamp där själafienden, djävulen, försöker trycka på dig och mig på olika sätt. Och ibland så kan han komma så, finurligt och diskret så vi knappt inte märker det. Det bara smyger in sig saker och helt plötsligt så märker vi att oj, hur händer det här? Och ibland så kan fienden komma med groteska, direkta angrepp som är så djävulska så att du bara står och gapar och undrar hur kan det här vara på det sättet? Och Jesus, han bjuder in dig och mig att be till våran himmelske fader på alla de här områdena. Att hans vilja ska ske, att han får regera i våra liv, att han får hjälpa oss i den här kampen och att vi får stå emot de onda angreppen både utifrån och inifrån och på alla sätt och vis. Bara hänge oss till honom i bön och faktiskt vara beroende av honom. Jag gillar uttrycket på engelska, depend on him. Liksom att verkligen vara beroende. Det är nästan som att vi får hänga på honom. Det är han som lyfter upp oss. Det är han som bär oss. Vi kan försöka göra så många saker i egen kraft, i egen styrka. Och vi lyckas till en viss bit. Men vi behöver honom i våra liv. Och den här bönemodellen ifrån Fader vår, den slutar återigen med en lovsång och ett erkännande. Till ditt är riket. Din är makten. Din är härligheten i evighet. Och min vän, det är så att bön, den förbereder dig. När du och jag går in i våran kammare, när du och jag tar tid och ber och söker Guds ansikte att umgås med honom, då förbereder det oss för de här olika situationerna vi kan möta i livet. Och när vi möter de situationerna så vet du och jag att vi står inte ensamma där. Då vet du och jag att vi faktiskt har någon med oss i fighten som är Gud själv. När vi läser evangelierna, när vi läser Jesu liv, vi har i församlingen här håller på att läsa utifrån Markus evangeliet och samtalar utifrån det. Och vi kan se hur Jesus, han ber mycket och ofta och länge och han förbereder sig inför olika saker. Vi läste kapitel 5 härom sist och då fick vi läsa om hur Jesus bespisade 5000 män förutom kvinnor och barn. Och när han hade sagt hej då till alla eller avskedat alla därifrån så gick han upp och var ensam och bad under natten. Och han ber länge och mycket. Han har skickat sina lärjungar iväg i förväg i en båt. Och helt plötsligt så läser vi texten hur Jesus kommer gåendes på vatten. Och hur de här sakerna han är med om bara eskalerar i styrka och kraft. Hur miraklerna blir ännu större. Och när han kommer över på andra sidan så är det många, många, många människor från runt omkring som kommer dit. Och med sina sjuka och alla de som behöver hjälp. Och de tänker, får vi bara röra vid Jesu mantel så kommer vi att bli friska. Och faktum är, där i kapitel 6 så står det att alla som rörde vid honom blev botade. Inga undantag. Och därför att någonting händer, Jesus hämtade kraft ifrån Fadern i umgänget med honom. Och du och jag behöver göra likadant. I ett annat tillfälle när lärjungarna försöker befria en ung kille som är demoniserad, det är onda andar som har tagit kontroll över hans liv. Och de lyckas inte riktigt och de för honom fram till Jesus slutligen. Och Jesus befriar den här grabben. Lärjungarna frågar honom, detta är kapitel 9 i Markus. Frågar honom, herre, varför kunde inte vi göra detta? Och Jesus svarar, den här sorten kan bara drivas ut genom bön. Och vissa tillägg säger bön och fasta. Vad är det som händer? Jo, Jesus förberedde sig innan konfrontationen, innan kampen, innan det blev liksom som värst. Så var Jesus förberedd i bön. Han hade umgåtts med sin far. Och därför så fanns det kraft och mod och tro och styrka och auktoritet i hans liv. Och du och jag behöver samma sak. Och inte minst när Jesus är på väg till korset. Så ber han i Getsemane trädgård. Han har tagit med sig några vänner, några av lärjungarna och säger, kan ni följa med en bit längre fram? Vaka och be. Köttet är, anden är villig men köttet är svagt. Vaka och be, säger han. Och han ber till sin far. Och där utspelas en kamp i Getsemane trädgård där Jesus är i djup nöd. Men han överlåter sitt liv till Gud och han vet att Gud Fader är med honom hela vägen. Varför talar jag med dig om bön idag på det här sättet? Jo, därför att vi vill som församling söka Herren i bön. Vi befinner oss mitt i en pandemi och kan du tänka dig, eller du kanske tänker så här, ja men det här är en paus i allt det vi gör. Det här är nästan som, helt enkelt en paus. Vi väntar på att allting ska förändras och då drar allting igång igen. Min vän, vi är mitt i verkligheten. Dagen idag är lika verklig som förra året och kommer vara lika verklig som nästa år. Vi är mitt i verkligheten och i den verkligheten så behöver vi Guds närvaro i allt det vi gör. Och vi vill söka Gud för den här tiden. Vi vill söka Gud för vad han vill göra mitt ibland oss just nu. Vi vill söka Guds vilja för vad som händer imorgon, nästa vecka, nästa månad, nästa år. Hur kan vi som församling vara relevanta i den tiden vi lever i just nu? Hur kan vi kunna förmedla Guds rikes närvaro till människor runt omkring? Och då vill vi komma inför hans ansikte. Och vi har förberett här i kyrkan för dig att komma och be måndag till fredag mellan 18.00 och 20.00. Och vi har upprättat ett system här så vi kan ju inte vara mer än 8 i kyrkan åt gången. Men vi hoppas att du vill vara med en stund och be åtminstone. Vi har gjort upp lite bönestationer, platser där du kan be utifrån bönen Fader vår. Vi har också lagt en bok där du kan skriva saker som du upplever att Gud talar till dig, som du vill förmedla till oss andra. Och bibelord och så vidare. Och du kan även få förbön under kvällen. Och vi vill bjuda dig att vara med på de här bönestunderna. Kan du inte komma till kyrkan så kommer vi koppla upp oss via Zoom i alla fall en stund klockan 7 på kvällen och en liten stund framåt där vi tillsammans får be med dig. Men jag vill även uppmuntra dig att du tar extra tid på morgonen hemma. Ta en stund och be innan du går till jobbet. Varför inte ta måltiderna och göra det till en bönestund istället för att bara vara tyst eller kanske köra någon vanlig bön som du gör ibland eller som är jättefin. Många ber kanske Tack gode Gud för att vi har mat att äta. Amen. Och det är jättebra. Men varför inte göra en extended version av det och faktiskt be Gud om någonting mer och bara låta den stunden få vara en bönestund i samband med dina måltid eller bön som avslutning på ett samtal med en god vän eller bön på kvällen. Stunder, korta stunder, nedslag där du bara får leva i en kontinuerlig bön och ett umgänge med Gud där du får vara med honom mer och mer och mer. Min vän, Gud är en upprättande Gud. Oavsett var du befinner dig just nu, oavsett hur det ser ut, oavsett om det har varit lätt eller svårt, så är Gud en Gud som faktiskt vill drabba ditt hjärta med sin närvaro. Och jag vet att både du och jag behöver tränga oss in ännu djupare inför Herrens närvaro. Och jag skulle önska att vi skulle kunna vandra tillsammans i den riktningen. Och på så sätt proklamera hans är riket och hans är makten och hans är härligheten i evighet. Amen.